En podcast från Aftonbladet Ledare.
Det finns ett perspektiv här. Det finns ett val av perspektiv. Har man maktens perspektiv eller har man bebisens perspektiv?
Det är klart att man måste bemöta alla sådana historier med bazooket.
Det kanske lät dumt från början, men ju mer man tänker på det nu känner jag att det här kanske är smart.
Röda tråden, en podcast från Aftonbladet Ledare.
Simona Mohamsson vill att fler barn ska få gåshud när de kommer till sin skola. Därför ska man bara få bygga vackra skolor från och med nu, eller från och med när hon får bestämma. Målet är att folk ska turista runt i Sverige för att titta på alla vackra skolor. Och syftet med det här då är att på något sätt så, om man sparar pengar genom att undervisa i baracker, så kommer man snart spara in på böcker och lärare också. Logiken är inte helt glasklar, men hon vill i alla fall att fler skolor ska se ut som gymnasiet Östra Real i Stockholm. Är det så här det går till när Sveriges minst populistiska parti ska försöka vara populister, Jonna?
Oklart, för att jag tror inte att folk bryr sig om... Alltså det är klart att man vill ha vackra skolor, men det är ju innehållet som är det viktiga. Så att hon skjuter lite snett.
Vad tror du, Anders? Är det här en valvinnarfråga?
Jag vet inte. Alltså det är säkert en valvinnarfråga med fina hus, för jag tror att många människor känner säkert att det är massa konstiga hus som byggs överallt. Här i Stockholm ska vi bygga Nobel Center som ser ut som diverse skokartonger på varandra och sådär. Så att jag tror många känner att det är väl trevligt med fina hus. Men om det har en koppling till skolan, det har jag ingen aning om. Och jag vet inte riktigt om de ska vara populistiska. Alltså det är en ganska konstig linje. Alltså...
Du intervjuade ju nyligen ett kommunalråd i Göteborg som bygger fina hus.
Ja, känns det som att det ligger inte det lite i tiden?
Alltså jag tror ju det lite grann. Alltså jag tror så här, det finns många exempel på hus som ser rent gräsliga ut. Och då finns det här arkitektupproret som är liksom mot allting som är efter 1750. Liksom.
Ja.
Och det är klart att alltså hon kanske knyter an någon slags tidsanda här. Att liksom man ska gå tillbaka till det ursprungliga och fina. Och Östra Real känns väl liksom, det känns ju ganska tråkigt egentligen. Men det är som, det är ett gammalt hus i alla fall.
Ja, det känns också som att på ett sätt så är Tidöpartiernas politik självsanerande. Alltså det kanske inte bara är Tidöpartierna, det går ju längre tillbaka, men att det föds färre barn.
Mm.
Så under de här barnrika åren så byggdes ju det väldigt många baracker, och för man var tvungen att bygga ut snabbt när barnen blev fler. Men nu blir barnen färre, så kanske man kan exakt bara riva de där barackerna och använda de här gamla fina Östra Real skolorna. Så det kanske fascinerar sig självt.
Alltså men det finns någonting här liksom. Varför? När jag var i Göteborg och intervjuade kommunledningen där, då pratade de ju om att de skulle börja bygga så här landshövdingehus igen.
Mm.
Alltså att det är en våning sten och två våningar trä. För så byggde man förr i tiden. Och om man jämför det med så här byggplaner i Stockholm med så här konstiga torn och kartonger hit och kartonger dit. Alltså, eller Nya Slussen till exempel som ser extremt modernt ut. Alltså det kanske är så att det sker en backlash nu. Att liksom, och en fråga som Jonas Attenius, han kommunalrådet i Göteborg, han väckte en, tyckte jag, en ganska intressant frågeställning. Och det är just det här, att vem har egentligen röstat för de här skokartongerna? Alltså, och det visar sig att det är egentligen inga människor som är för dem, utan det är liksom en expertis som är för dem. Så det kanske också faller in i någon slags allmän populistisk tidsanda, att liksom... Det ska vara som vanligt folk vill ha det på den vänster, att det är någon sån där retorik liksom.
Det finns ju också, känns som det finns få saker som väcker så mycket vrede som fula hus. Alltså att det är en sån klassisk reaktion, att om någon granne bygger något fult på sin tomt eller målar om huset i ful färg eller vad det nu kan vara. Alltså det finns inget som folk blir så rosenrasande på. Känns det inte som att Liberalerna liksom, det kanske lät dumt från början, jo. Men ju mer man tänker på det nu känner jag att det här kanske är smart.
Jag vet inte, alltså just i Göteborg, just nu sitter jag och skriver om en annan sak som publiceras någon gång i närtid antagligen, som är en detaljplan i Göteborg där ett judiskt äldreboende ska utvidgas, och det är då nära Landala egna hem. Och Landala egna hem, det är så här väldigt klassiska träradhus och villor, byggdes i början av 1900-talet, nationalromantisk stil.
Just det.
Och gissa vem som är mot SD. Och de vill inte bygga någon judiskt äldreboende i närheten av Landala egna hem. Så då blir det på något sätt liksom en... Så, det blir mångbottnat också det här med gamla hus och sånt där. Så att jag vet
ja, men det finns ju också en konservatism i det. För att när de byggdes så var väl det kanske inte heller... Det var ju någon nytänk idé. Funktionalismen var ju också en sån sak som upplevdes som väldigt fult, men som idag ofta är K-märkt. Så att när man pratar med arkitekter så är ju de ofta... Det är ju väldigt subjektivt om vad som är vackert och att det speglar sin tid. Och nu är vi ju också i en konservativ era då man kanske då hellre pratar om den gamla arkitekturen snarare än morgondagens K-märkta byggnader, så här, hur den ska se ut.
Ja, men de är nog någonting på... Alltså, jag gick i en gymnasieskola, eller en högstadieskola som heter Sannaskolan i Göteborg. Och den är K-märkt. Den är byggd på, tror jag, början av 40-talet. Och det är en sån extrem funkis. Allting är fyrkantigt. Kemisalarna gick inte att använda för att de var för gamla. Och så var det K-märkt, så man fick inte bygga om dem. Och liksom, den typen av miljö, den är ju hemsk för barn. Ja. Alltså, den är ju fruktansvärt hemsk. Jag har en viss förståelse för att man säger att det måste se liksom gammaldags
och trevligt. Alla miljöer är hemska för barn, för det är hemskt att vara ett barn. Alltså, jag kommer ihåg, jag gick i en sån här 100-årig gammal skola, Matteusskolan i Vasastan, som är byggd förra sekelskiftet då. Alltså det var så, fy fan vad man hatade det. Alltså, sen när jag skulle välja gymnasium så var mitt enda krav att det skulle vara en ny byggnad.
Jag ville inte Matteus hade verkligen förslummat, jag håller med om det.
Och det är ju sånt här riktigt gammalt där det står, fast det ser i och för sig pampigt ut utifrån, det kan jag ge Moamsson, för att det står jättestort på framsidan så här, Herrens fruktan är vishetens begynnelse. Rys!
Jo, men rys är ju... Det är
men
rys.
En annan god illustration över det där är ju, alltså, förr i tiden så var ju skolbyggnader det var ju liksom status att bygga skolbyggnader, det var också ett statusyrke att vara lärare, och det där har ju liksom försvunnit, inte minst med hela den här friskolereformen där vilka småskuttare som helst kan i princip starta en skola. Men jag kommer ihåg också att min mamma var rektor för en skola i Brommaplan, och den skulle rivas ut då för att Engelska skolan köpte byggnaden. Och då var hon tvungen att liksom ringa Stockholms kommun och säga, ska ni inte ta hand om de här fina konstverken som satt på väggarna där? Det var liksom Karin Mamma Andersson, alltså jättefin konst som kommunen hade köpt in och satt upp på skolväggarna. Som man inte liksom brydde sig om, för nu hade man sålt ut och Engelska skolan skulle flytta in och de ville inte ha de där tavlorna på väggarna. Så det finns någon illustration över vår tid som det där sammanfattar rätt väl.
Men det är nog få friskolor som kommer att hänga i Östra Real eller de här riktigt gamla liksom platserna. Alltså att där är det väl ofta att det ska vara nytt och ombyggt och liksom, så det kanske inte riktigt lirar med den där skollobbyn som ju trots allt Simona Moansson företräder, ju liksom ett parti som ligger helt nära de här friskolelobbyister och sådär. Jag föreställer mig att ganska många av de här barackerna innehåller just någon form av friskola eller någonting sånt också.
Ja, det är också kul. Hon sa ju det att alltså, man undrar så här, vad är definitionen av en vacker skola och en ful skola? Då säger hon först att Boverket kanske kan få i uppdrag att definiera vad som är en vacker skola. Men hennes exempel är då baracker, just störande glaspartier, förstår inte jag riktigt vad det är. Och lärare som inte har några riktiga arbetsplatser. Och det sista kan man hålla med om, att, men det kanske inte riktigt handlar om att det är en ful skola då.
Fast de här glasskolorna, det kan jag förstå.
Vad menas med störande glaspartier?
Jag tror att du menar att du faktiskt inte kan sitta i lugn och ro någonstans där det är inte, där du har väggar omkring dig. Utan du istället har liksom glas, du har bord som bara är grupparbeten. Det är hela tiden ljud och rörelse och du ser genom allting. Och speciellt med barn med särskilda behov har ju jättesvårt att jobba i sådana miljöer. Där kanske du behöver ha ett rum med fyra väggar och avgränsat liksom. Så det tycker jag också är en poäng, att liksom skolor ska inte vara byggda på ett sätt som direkt motverkar.
Inte så här öppet kontorslandskap för 10-åringar.
Nej, men i princip blir det ju det blir, med glas och genomskinlighet överallt. Så det är ju liksom, men det är ju ett nytt tänk i så fall. Återigen, Liberalerna har skrivit varenda skolplan vi har. Det är liksom de som ligger bakom den nuvarande skolan. Så att det är väl ytterligare ett sätt att liksom distansera sig då från sin egen
och
politik.
Sen så liksom landa kritiken i något väldigt ytligt. Alltså, Jan Björklund pratade ju om att man inte skulle ha keps på sig under lektionerna. Och nu så handlar det om hur skolorna ska se ut, inte om innehållet. Fast Simona Mohansson, när hon blev vald som partiledare, så var hon ju väldigt tydlig med att nu skulle Liberalerna driva ett vinstförbud i skolan. Och då la ju V och S fram ett sånt utskottsinitiativ i riksdagen i slutet av förra året, och Liberalerna röstade ju emot det.
Det blir vackra vinstdrivande skolor.
Alltså det är ingenting de säger som hänger ihop med vad de gör.
Nej.
Det är också liksom störande, alltså att, och att de kommer undan med det. Jag menar, det är ju som vad heter den här miljöministern som liksom först lovade att avgå om hon inte levde upp till klimatmålen och sen avskaffa klimatmålen. Alltså det är liksom det är klimatmål.
Det är också roligt med så debatter som, det är ingen som är för fula skolor.
Alltså, jag är lite för.
Det är en så ofarlig debatt att ta.
För jag är så trött på sådana där gamla vackra skolor. Det var också väldigt mycket uppstoppade djur i vår skola som hade varit där sedan gamla sekelskiftet också. Jag kommer ihåg att på en NO-lektion så byggde vi någon slags kanon som vår lärare sköt ner ett uppstoppat djur med från ett skåp. Han var också väldigt trött på den där. Är det odemokratiskt att väljarna som röstar på små partier riskerar att kasta bort sin röst om partiet åker ur riksdagen? Det tycker i alla fall Mats Bergstrand från KREAB och Johan Martinsson från Demoskop. De önskar att man gör om valsystemet så att man får rangordna flera val. Och då ska det funka så att om ens förstahandsval åker ut ur riksdagen, då blir det andrahandsrösten som räknas och så vidare. Och det kallas för en enkel överförbar röst. Det är inte jätteenkelt som ni hör, och det är väl den stora kritiken mot systemet att det är lite krångligt. Men det är mer demokratiskt, tycker de här två debattörerna. Vad säger du, Jonna? Är det mer demokratiskt och ett sätt att kanske undvika taktikröstning?
Alltså det är ett system som i så fall skulle gynna de små partierna såklart. Så att det finns väl en poäng i det, men jag tycker det verkar rätt rörigt. Att vara ärlig. Vi kanske inte behöver fler partier, utan färre.
Vad tycker du, Anders? Är det ett demokratiskt problem att folk måste taktikrösta?
Alltså jag tror att folk alltid kommer att taktikrösta. Så jag har lite svårt att förstå argumentationen. Alltså systemet finns, jag tror att de har liksom kopierat Irlands system, om jag har förstått det rätt. Sen finns det ju andra modeller av alltså system där du har flera röster i ett val. I Tyskland så har du en första röst och en andra röst där du liksom kan rösta på parti respektive person. Lokalt i tyska val så kan du ha liksom 20, 30, 40, 50 röster, för du ska rösta på ett visst antal kandidater och då kan du rösta på varje kandidat och så. Så
att dröm.
Det liksom finns extremt mycket rörigare valsystem än det svenska.
I Danmark är det väl lägre också, spärrar, tror jag.
Alltså, jag kan inte danska hur låg spärren är, men att vi har en 4% spärr är ju faktiskt ironiskt nog Folkpartiets idé från början. När den grundlagen som vi har togs, så det är lite roligt att just de kommer med det förslaget, med att de kanske åker ut med det då.
Men det är väl inte Liberalerna som tar?
Nej, de kom med spärrförslaget.
Men tittar vi på det här förslaget, jag tycker det finns två argument mot. Det ena är att det blir komplicerat att ändra valsystem. Man ska aldrig ändra valsystem när man har ett valsystem. Därför att det som händer då är att valdeltagandet går ner. Så priset för att rädda de här små partierna blir förmodligen ett lägre valdeltagande, och att speciellt personer som har kanske låg utbildning, står liksom lite långt från samhället, helt enkelt blir för rörigt, man orkar inte hänga med. Så att priset är ju att antal personer inte röstar. Och det skriver de inte om, men det tror jag man måste förstå, att rör du till valsystemet så det blir jättekomplicerat, det är klart att du kommer att skrämma bort folk. Så det är en sån sak. Det andra tycker jag med det här, det är att det bygger på något sätt på idén att det skulle vara mer demokratiskt med att vissa väljares röst ska då gynna småpartier, att just de väljarna är mer skyddsvärda än alla andra väljare. Och det finns en underliggande värdering här, att det är bra om vi har jättemånga partier. Och den underliggande värderingen håller jag inte med om. Alltså vår grundlag skrevs för 5 partier. Nu har vi 8 partier. Jag skulle snarare gärna se att vi gick närmare 5 partier, att vi liksom, att det mer på något sätt ändå blir tydligare regeringar. Därför att det ena är ju att det ska vara proportionellt. Det är ju ena värdet. Det andra värdet är ju att det blir tydligt vad du röstar på i valet.
Ja.
Att det blir tydligt vilken regering du röstar på. Därför att blir det inte tydligt vilken regering du röstar på, då kan du inte utkräva ansvar. Och jag skulle säga att de här senaste 12 åren har varit faktiskt problematiskt för väljarna att utkräva ansvar. För det var januariavtal, det var decemberöverenskommelse, det var tidigavtal. Där liksom, det blir liksom otydligt. Har du röstat på Centerpartiet? Vad hände då? Alla röstade på Liberalerna den här gången. Vad fick du för det? Jo, du fick SD. Mm. Så att jag tror ändå att liksom, det är inte ett självklart positivt värde med en massa småpartier.
Men de tar ju som exempel att om Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna skulle åka ut ur riksdagen nästa val, då är det nästan var tionde väljare, om man utgår från opinionsundersökningarna nu då, som inte blir representerad i riksdagen. Alltså är det inte ett problem
alls?
Nej, alltså
de väljarna har ju gjort ett medvetet val att rösta på de här partierna. Mm. Och de vet ju naturligtvis, alltså en person som i 13 september går och lägger sin röst på L, vet naturligtvis att med stor sannolikhet så kommer L inte att komma in och den rösten är bortkastad. Den kanske inte är lika bortkastad i kommunvalet till exempel. Men jag tror man måste utgå från att väljarna vet vad de gör. Mm. Och alla såna här trixerier, de bygger på att väljarna egentligen vill något annat än det de röstar på. Mm. De vill egentligen att något annat parti ska komma in eller så. Jag tror inte det. Jag tror väljarna är ganska... De vet.
Att man röstar på det man vill ha.
Ja, och jag tror att alltså, politiken har på något vis fastnat i svenskarnas medvetande. Alltså om man röstar på Liberalerna så vill man kanske, de som fortfarande gör det i det här valet, de vet ju att det är i så fall en röst på en tidig regering. Så att de blir väl inte missnöjda om tidigpartierna blir störst. Men, och samma sak med Kristdemokraterna och Centerpartiet är väl lite mer oklart då, men det är ändå så att det står ju idag nästan mellan höger och vänster, så att folk vet ändå, ja, och om jag röstar på Liberalerna så är det ändå på ett högre alternativ.
Mm. Och sen är det ju så. Jag menar, i förra valet så var Socialdemokraterna ganska tydliga med att de tyckte det var en jättebra idé att Miljöpartiet kom in i riksdagen, och då var det många som var till vänster som röstade på Miljöpartiet. Och det är klart att de måste ju ha full information och rätt att kunna taktikrösta. Att välja taktikrösta är också ett aktivt val. Man måste ha rätt att taktikrösta om man vill det. Den här idén om att någon annan ska bestämma om folk ska taktikrösta eller inte är jättekonstig. I liksom vårt, på samma sätt Liberalerna kom in via stödröster förra gången. Men det är ju för att de som stödröstade ville ha det de fick sen. Så att man måste utgå från att väljarna är smarta liksom. Mm. Och alla såna här tricks, det tror jag bara, det börjar bara ner valdeltagandet.
Jag har också svårt att tro att något parti egentligen skulle vilja det där. Alltså för det som debattörerna skriver i sin debattartikel då är ju att nu kanske det finns en öppning för det här, för att båda liksom blocken i politiken riskerar att tappa något parti då, och då ser man det som att Centerpartiet är del av Socialdemokraternas regeringsunderlag på något sätt. Och då borde de liksom förstå att det här skulle gynna alla, det tror jag inte... minsta på. Sossarna skulle nog bara tycka det var skönt om Centerpartiet åkte ut. Slipper man det problemet?
Alltså, Sossarna och Moderaterna skulle ju gärna tycka att de var de två enda partierna, så hade ju allting löst sig.
Och så Sverigedemokraterna, det enda partiet.
Sen är det lyckligtvis så att det inte är så lätt att ändra valsystemet, och det ska det inte vara heller.
Nej, precis. Ja, vi skippar det där förslaget så länge, men kul med lite debatt. Carl-Johan Sonesson, regionstyrelsens ordförande i Skåne för Moderaterna, ska jag säga. Han kräver att Magdalena Andersson ska sluta snacka skit om Skåne. Han skriver i en debattartikel att nu har du avslöjats två gånger på mindre än ett år med att sprida felaktigheter om Region Skåne. Jag kräver att det blir sista gången. Och för de lyssnare och de här i studion som inte har lagt de här gångerna på minne då, så var gång nummer ett var för lite mindre än ett år sedan när Magdalena Andersson i en debatt mot Jimmy Åkesson i SVT sa att Region Skåne skulle säga upp 1000 medarbetare i vården. Och det där visade sig vara baserat på en uppskattning som sossarna i Skåne hade gjort baserat på vad man skulle spara i regionen. Så sa de att det liksom motsvarar så här många anställda. Och Magdalena Andersson bad inte riktigt om ursäkt då, utan så hänvisade till dem. Så hon blev lite fackad av S i Skåne kan man väl säga. som stod för talepunkten. Gång nummer två var då nyligen när 87 anställda på BB i Malmö skrev en debattartikel i DN om hur besparingar drabbar både de anställda och patienterna. Och rubriken var då: på vårt BB torkar vi ditt barn med det sträva pappret. Och det här hakade Magdalena Andersson på då såklart, men Region Skåne och de som styr där och sjukvårdsministern som är kristdemokrat och så vidare, de tycker att det här är ohederligt. Är det här en stor smutskastningskampanj mot Skåne, Anders?
Nej, och jag tycker faktiskt att det är väldigt intressant här, för att det här börjar ju påminna om den här metoden som Ryssland ofta använder.
Oj.
När liksom man sprider 71 000 saker som är halvsanna, och sen så försöker man säga du har fel, samtidigt har man spridit ut 71 000 saker som är halvsanna. Och det här kallas ju då för informationsdimma, när man ska använda ett formellt uttryck.
Är Skåne Sveriges Moskva?
Nej, jag skulle säga att det som Skånes politiska ledning gör, det sprider informationsdimma om vad de håller på med. Därför att här har vi då 87 stycken anställda i vården som vittnar om missförhållanden i vården. På DN Debatt skriver under detta, skickar in det och berättar så här, det här är konsekvenserna av den politik som majoriteten i Skåne bedriver. Då hostar de upp någon verksamhetschef som säger, så är det inte.
Hon sa också att hon blev jätteledsen att läsa den här debattartikeln.
Ja, det är tragiskt.
Men, och att hon har provat det torkpappret. Jo,
men då är det liksom så här. Ja. Då är faktiskt frågan till människor, tror vi på det moderata kommunalrådet, regionrådet, som talar egen sak, som försöker vinna röster, som naturligtvis förstår kraften i en BB-kris i Skåne? Eller tror vi på de anställda i vården? Och då är svaret på den frågan, vi tror på de anställda i vården.
Tack för hjälp med slutsatsen.
Det som liksom är själva grejen med den här typen av retorik som Skåning, som Sonesson använder.
Som Skåningen.
Nej, men som Sonesson använder, det är att den är helt ohederlig.
Mm.
Därför att den handlar inte om vad de här personerna har sagt. Den handlar inte om de människorna som det berör. Utan det är ett sätt att försöka flytta fokus till något annat. Och jag tror... För förra valet så pratade vi mycket om hälsans förskola, kommer ni ihåg dem, som gav knäckebröd till folk.
Mm.
Jag tror att det här sträva pappret som man ska torka bebisar med, det har all potential att bli en sån hälsans förskola.
Mm. Det var en otroligt bra satt rubrik, får man säga, av DN.
Ja, det är ju kraften i den texten. Sån
problemet är väl att lyfta fram det. För att det var inte miljövänligt eller något sånt där.
Det är ju deras story då.
Ja,
det här som är viktigt då, man ska se. Det är inte så att ett regionråd eller hans chefer talar sanning och personalen ljuger. För det är det som är den underliggande premissen bakom allting som Region Skåne säger. Utan premissen är naturligtvis, vi tittar på vad som sägs på fakta. Och då verkar det ju vara så att det verkar inte vara mycket som är sant av det som regionen i Skåne säger.
Mm.
Och då tycker jag nog faktiskt att grundregeln ska vara, ja, men om personalen varnar för det här, eller anmäler det här, eller skickar in olika såna här anmälningar, läxor, olika anmälningar för någonting, ja, men då är det vi tar på allvar. Och jag får en flashback till den här Carema-skandalen. När Carema ju avslöjades, det här bolaget som sen fick byta namn, avslöjades med en himla massa problem av olika slag. Och högern sen la miljonbelopp på att försöka anklaga dem som kritiserade Carema för att ha fel.
Mm.
Sen slutade ju alltihopa med, de här vårdskandalerna slutade med att Carema fick byta namn och det blev liksom en uppryckning. Men jag får liksom flashbacken när jag ser Skåne så här, extremt aggressivt, extremt brutalt. Men sen tittar man på vad de faktiskt skriver, det är inte mycket till case de har liksom.
Det är också väldigt talande tycker jag att de här Moderaterna och Kristdemokraterna och sådär, de tar ju hela tiden det här pappret som ett exemplet och ju säger att så här, man bytte ut det för att det var, och inte var miljövänligt typ. Men de liksom kommenterar inte det här som de anställda säger om sina villkor och så vidare, och sen har ju de anställda svarat igen på svaret så att säga och sagt att ja, pappret var ju liksom inte huvudpoängen då i våran debattartikel. Ni kanske ska läsa den en gång till. Typ.
Men sen kan man ju också ställa frågan, om ni nu skulle byta papper av något annat skäl, varför tog ni det där sträva pappret?
Ja,
alltså, men liksom, säger varför, ju då... Varför, för det är klart att liksom, det finns ett perspektiv här. Det finns ett val av perspektiv. Har man maktens perspektiv eller har man bebisens perspektiv?
Du har bebisens perspektiv,
jo, men det är ganska tydligt att Moderaterna inte har det.
Ja. Jag tycker också det är lite magstarkt att gå ut och säga till att Magdalena Andersson bedriver en smutskastningskampanj mot Skåne när det är en debattartikel skriven av, som du sa, 87 ja. Anställda som är grunden till hela den här diskussionen.
Ja.
Och faktum kvarstår ju att Tidöpartierna har inte räknat upp de här statsbidragen så att de täcker kostnadsökningarna och löneökningar, vilket leder till nedskärningar. Men eftersom det är viktigare för dem och deras väljare med skattesänkningar till exempel än att välfärden håller en bra kvalitet som är viktigare för Magdalena Andersson, så är ju det här en tacksam konflikt att ha också i valet. Så jag förstår att Magdalena Andersson åker till Skåne som också styrs av höger majoritet i Region Skåne. Då. Så att smart.
Och det finns också något roligt tycker jag i att de får som panik för det där. För de fattar naturligtvis vad ett strävt papper på en bebis betyder i människors medvetande.
Inte bra.
Nej, men det är inte bra. Och det är klart att statsbidrag som inte räknas upp är mera svårbegripligt än det. Men jag tittade lite på den här texten som man skickade in. Alltså jag undrar hur många siffror som är rätt i den. Därför att när man ser den här typen, vi har satsat 16 miljarder på ditt och vi har satsat 10 miljarder på datt och 1,4 miljarder där. Då vet man ju att politiker, de har en väldig förmåga att räkna ihop siffror från olika år och olika platser och sådär.
Precis, och det spelar ingen roll att man kanske året innan har dragit ner jättemycket på någonting och sen höjer man det igen så ser det ut som att man har ökat det. Alltså den där typen av grejer.
Det är kul att se om någon som faktiskt kan siffror svarar på det där från Skåne, för att det skulle vara roligt. För jag tror ju när man tittar på den typen av text som innehåller det här sättet man skriver, det där är PR-copy informationsdimma. Och det är liksom för att försöka få debatten någon annanstans. Liksom. Det är därför man skriver
men
en sån.
Men hela historien med det här sträva pappret på bebisar är ju också intressant i alltså kontexten med högerns utmaningar att locka kvinnliga väljare framförallt. De hade ju problem med det i förra valet, både Moderaterna och Sverigedemokraterna som lockar för få kvinnliga väljare. Och så ser vi också med de här födelsetalen att de sjunker och är rekordlåga. Kvinnor vill inte föda barn eller väljer bort eller vänta för länge eller vad det nu kan bero på. Vi vet ju inte riktigt, men allt, hela politiken spelar ju in i att vi har den här utvecklingen. Och att då också historier som att mödravården går på knäna och bebisar behandlas inte som de otroliga fantastiska tillgångar eller vad man nu ska säga att det är för samhällets överlevnad. Det är klart att man måste bemöta alla sådana historier med bazookas ungefär från Sonesson och andra.
Bazooken. Precis.
Jag tänkte på det också. Det finns ett liknande exempel på det här med informationsdimma som de nu håller på att försöka skapa då kring detta. Och det är ju när de här enskilda fallen för utvisningar. Och då finns ju det här fallet med den här bebisen, 8 månaders bebis som har fått ett utvisningsbeslut. Det är ju svårt att snacka bort ett utvisningsbeslut. Så då försöker man istället säga, jo men det handlar ju om föräldrarna eller det handlar om något annat. Man försöker liksom,
ett enskilt fall,
vi utvisar ändå inte till Iran. Alltså det blir den typen av argumentation. Men man kan ju inte snacka bort beslutet.
Nej.
Men nu har jag noterat att det är världens kampanj från liksom höger media på olika sätt om att försöka säga då att ja, men det här är en kampanj att man lyfter fram enskilda fall. Och idag så intervjuade de generaldirektören för Migrationsverket som ju rakt ut säger det kan bli fler bebisar som får utvisningsbeslut.
Oops.
Och då blir liksom, då faller den här informationsdimman ihop liksom. Därför att verkligheten är ju, det här är det Sverige de har skapat. Så här ser det ut om man skär ner statsbidragen till vården, då kommer människor i kläm. Så här ser det ut med reglerna för utvisningar, då kommer människor i kläm. Och nu försöker de liksom snacka bort konsekvenserna och så bara
då blir det strävt papper och utvisade bebisar. Helt enkelt.
Jag tror det kan bli lite som hälsans förskola som fick knäckebröd. Liksom. Det var inte skitbra PR för friskolor liksom, och förskolor, privata förskolor.
Vi får se helt enkelt om de här torkpapprena också hänger kvar med i valrörelsen eller om det kommer fler sådana debattartiklar.
Och vad är nästa grej Sonesson är arg på? För nu har han försökt ju sätta ett narrativ som är att man talar illa om Skåne. Så jag tror man ska ha ögonen på vad sonen som hittar på nästa gång. Och om han ska fortsätta med sifferbazookan. Försöker han liksom samma trick en gång till? Jag skulle inte förvåna mig.
Det beror ju på om Magdalena Andersson fortsätter snacka skit om Skåne, Anders.
Fortsätter turnera i Skåne.
Ja.
Stay away.
Ja. Tack för idag, Jonna Sima, och tack för idag, Anders Lindberg, och jag heter Susanna Kierkegaard, och särskilt tack till dig som har lyssnat på den här podden.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.